Hej och välkommen till podden Retorikiska. Jag heter Stina Morén och är gäst idag.
Ja, Stina, vi lyssnade ju på Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen igår. Vad är dina spontana tankar?
Mina spontana tankar är att det var nog en av hans bästa Almedalstal. Kanske hans sista. Man vet aldrig, han har suttit ganska länge nu. Han verkar vara en sån där som lyfter i motvind lite grann. Att när det inte funkar, då blir han lite taggad. Så att det var ett bra tal. Stundom lite yvigt kan jag tycka.
Spännande. Jag håller med om att jag tycker att det här är hans bästa tal hittills. Jag däremot är ju helt så här: wow! Därför att han, i och med att han spelar ut, spelar över lite, gör lite teater, rör på armarna ganska mycket och sådär, så kände jag att det blev liv i det här talet. Det blev mer ett samtalande tal än de här styltiga sakerna vi har hört lite av tidigare i veckan.
Ja, men samtidigt så är det ju så att han är statsminister och man får inte riktigt, alltså så här, människor, alltså han drev lite grann med tonåringar och han drev lite grann med sig själv i och för sig, men, och det kan ju vara positivt, men också lite yvigt när han härmar andra röster och sådär. Jag tror inte riktigt att det uppskattas, därför att man vill ha en alltså så här. Han går till val på att vara den bästa statsministern Sverige kan ha. Så han och Löfven har helt andra krav på sig än vad vanliga partiledare har. Alltså i de andra partierna. De kan leka lite på scen. Men vill man ha en statsminister som härmar tonåringar på toppmöten i Bryssel. Det är det, alltså att människor väljer hårdare på honom än på de andra.
Alltså som avsändare så... eller mer så här, när jag tittar på honom som avsändare så känner jag hög trovärdighet, att han är genuin i de frågor han väljer att ta upp, att det här är viktigt för honom. Och jag tyckte om greppet att busa lite kring det här med att ja, för Moderaterna så är den viktigaste frågan att vi har stabilitet i de offentliga finanserna. Därför att annars är det så himla lätt hänt att vi står där och bara ja, han har tuggat det här igen. Och i och med att han lägger in det här biosnacket som han gör bredvid. Ja, nu ska jag prata om det här igen. Ja, det ska jag faktiskt därför att. Och sen går han tillbaka till huvudspåret. Vikten av de offentliga finansernas stabilitet. Så får det mig att vilja lyssna hela talet. Så utifrån ett politiskt perspektiv, ja, det kan ju vara problematiskt. Men utifrån ett retoriskt perspektiv så är det helt fantastiskt.
Ja, men man ska ju komma ihåg att Fredrik Reinfeldt har varit ganska duktig på det här att få människor att lyssna hela tiden. När han precis var nytillträdd partiledare så sommarpratade han den sommaren. Han inledde det sommarpratet med att säga: hej, jag heter Fredrik Reinfeldt och om jag lovar att inte säga skatt en enda gång på denna timme, lovar du att lyssna då? Och det är väldigt, väldigt snyggt. Med tanke på att Bo Lundgren, nu är det så länge sedan så att många inte minns det här. Men eftersom jag är en politisk nörd så minns jag nästan allt. Och han pratade ju skatter hela tiden. Han pratade ingenting annat än att han skulle sänka skatten. Moderaterna under Fredrik Reinfeldts tid har inte pratat särskilt mycket skatt. Men sänkt skatten ganska mycket.
Det var någon som sa från vänsterflanken här tidigare i veckan att det Bo Lundgren stod och pratade om har Fredrik Reinfeldt genomfört. Och det väcker ju lite så här tankar kring ordens betydelse för hur vi uppfattar saker och ting.
Fredrik Reinfeldt har aldrig han har fattat att svensken vinner inte, alltså man vinner inte val på att prata skatt i Sverige. Det har han lite grann glömt nu. För att han pratar väldigt mycket skatt och reformer. Men om man tittar på val bakåt i tiden, de som har pratat om att sänka eller höja skatten vinner inte val. Att det är skatt vinner man inga val på i Sverige. Däremot så måste Socialdemokraterna måste säga vad de ska göra med de pengar, alltså de skattesänkningar som var och en av oss har fått. Därför att som de själva säger så man kan inte leka med privatpersoners ekonomi. Och det är ju så att om människor skulle uppfatta att de skulle höja skatten med 20 000 om året per person så skulle folk tycka jag vill behålla mina pengar. För att de har lärt sig att leva på den nivån som vi nu lever på. Däremot när man pratar om 200 kronor i månaden, alltså det vill säga den sista jobbskatteavdraget, då kan folk tänka sig att 200 kronor det är det värt att få tillbaka sjukförsäkringen och så vidare och så vidare. Som de uppfattar att har försämrats jättemycket under Reinfeldts period.
Det jag också tänkte på, det var ju det här, vem är det han vänder sig till? Och då tänker jag, ja, det här var ju mycket tal för de kärnväljare, de redan övertygade, och de som redan tänker på att ja, men kanske är det ändå Moderaterna som jag ska lägga min röst på.
Där håller jag inte med.
Ja, samtidigt, så jag hann inte. Samtidigt så upplever jag den här otroligt breda flörten med nästan alla andra partisympatisörer. Och det gör den här dualiteten i hur jag uppfattar målgruppsanslaget. Den tyckte jag var jättespännande. Jag var tvungen att lyssna på hela talet en gång till bara för att, men vänta här nu. Vad grundar sig den här känslan i egentligen? Men då håller du med mig att...
Ja, alltså så här, jag tyckte inte att han flörtade heller. Jag håller verkligen inte alls med dig, utan jag tycker att han pratade för en Almedalspublik. Och tänkte inte på att människor tittar på honom på TV. Han pratade ganska nördigt. Och det är därför jag tror att du tyckte det var väldigt bra. Därför att du gör sånt här hela dagarna. Jag tror att han lanserade några av de strategier han kommer att köra resten av valrörelsen. Det vill säga skrämma med motståndaren. Om inte jag får fortsätta bestämma så kommer skatten på det här höjas. Det här kommer att hända. Företag kommer att försvinna. Och så vidare och så vidare. Alltså, och den retoriken är farlig. Den är jättefarlig för ett politiskt parti. Därför att han berättar inte vad han ska göra imorgon. Han berättade vad han gjorde igår. Och inga väljare vill veta vad han gjorde. Alltså, de Socialdemokraterna under alla sina år som regeringsmakthavare eller innehavare, så var de jätteduktiga på att vara i opposition samtidigt. Fredrik Reinfeldt var inte alls i opposition igår. Han sa aldrig att jag är stolt men inte nöjd. Jag är inte färdig, det sa han. Utan han sa att om de vinner kommer de att ta bort det här som vi redan har genomfört. Han berättade inte vad han skulle göra imorgon.
Ja, där håller inte jag med dig. För jag tycker att det var gång på gång i varenda stycke saker och ting som det här vill vi göra. Bland annat tog han upp det här med Sverigebygget. Det är en enorm infrastruktursatsning som inte finns i närheten av till exempel Miljöpartiets. Han konkretiserade väldigt väl. Först utifrån mitt perspektiv. Först så pratar han mer ideologiskt, mer visionärt. Och sen går han ner och så säger han saker som han vill göra efteråt. Vad spännande! Vi har verkligen lyssnat på samma tal två gånger båda två och uppfattar helt olika aspekter. Och då tänker jag så här, hur påverkar det här talets betydelse för huruvida man röstar på Moderaterna eller ej, när det är så otroligt vittskilda uppfattningar om vad som egentligen hände igår?
Ja, det är ju spännande. Alltså bara det är ju spännande. Det gör ju att människor upplever på olika sätt. Alltså jag tror att du möjligt, alltså jag tycker att han, alltså, så jag blandar ju också in alla tal jag hört av honom tidigare. Och jag tyckte det här var ett bra tal därför att han var engagerad på scen. Han har de sista två åren verkat lite trött.
Ja.
Och därför tror jag att folk blev lite positivt överraskade igår. Och därför blir man, alltså, och då kommer det här att hjälpa. Alltså, då kommer det att bli bra. Men jag läste igenom en jättespännande satsning som är så här, talet på lätt svenska. Och då stod det så här, det här vill Moderaterna är bra och Moderaterna har gjort det här och det här och det här. Om inte Moderaterna vinner så kommer det inte bli bra. Och det var liksom det var sammanfattningen av talet. Och det var en ganska, så att det finns fler än jag som har uppfattat det på det här sättet.
Oh ja.
Däremot så finns det Alliansen har under veckan gett bra löften. Men jag tycker inte att han pratade tillräckligt mycket om infrastruktursatsningar, utan han pratade om vad som skulle, alltså, om inte Moderaterna får bestämma så kommer det här inte att ske. Om Moderaterna inte får bestämma så bla bla bla. Och det blir, alltså, det blir lite självgott på ett sätt som, alltså, människor vill höra, alltså, de vill veta att han ser problemen i samhället. Ja, han har sett att tågen inte går i tid, men har han sett att cancersjuka får en pissdålig behandling av Försäkringskassan? Har han sett det? Alltså, man kan skylla på reglerna om man vill, men Försäkringskassan funkar inte. Har han sett sådana saker som är människors vardag? Även människor som bara har barn och nästan aldrig är sjuka är förbannade på Försäkringskassan. Hur kommer det sig? Varför? Alltså, ingen pratar om de frågor som berör var och en i sin vardag. Och det måste de göra, annars kommer de tappa förtroendet.
Mm. Alltså jag tycker att det är väldigt intressant hur inget parti vill prata om just Försäkringskassan och inget parti egentligen heller vill prata om Arbetsförmedlingen, som är två stycken gigantiska institutioner i vårt samhälle som berör så många människors vardag. Jag vet att Maria Wetterstrand talade om det här, hur man vabbar och hur dagis eller förskolepersonal ska på något sätt myndighetsutöva genom att signera en viss närvaro eller inte.
Din är borta.
Ja, precis. Men då var det ju så. Och det var när jag själv hade barn på dagis som jag var tvungen att springa med de där lapparna. Det var helt hysteriskt. Men sen dess så är det inte så många som har adresserat det här. Och jag tror att det är för att det är så... otroligt svårt att skapa förändring i det. Att man vill inte gå in.
Det som är viktigt här är ju att han ser problemet.
Mm.
Alltså, om man tittar tillbaka på Göran Perssons glansdagar så pratade han utifrån att det här ska vi förändra. Vi ser era problem. Vi bygger Sverige. Vi bygger landet.
Mm.
Vi ska göra någonting åt det. Sen behöver han inte riktigt ha en lösning. Men människor måste uppfatta att Fredrik Reinfeldt finns i deras vardag. Och det gör han inte riktigt när han säger att allt vi har gjort är gott och får vi inte fortsätta bestämma så blir det ont.
Mm. Alltså, det är ju berättelsen om verkligheten som bestämmer valutgången. Om människor känner igen sig i den verklighet som politikerna talar om så kommer de i större utsträckning att identifiera sig med just det partiet och lägga sin röst där. Ja.
Det är därför alla partier har inslaget när jag var på arbetsplatsen eller när jag reste till eller när jag var ute och pratade med mammorna.
Det är ett retoriskt grepp som jag är sjukt trött på.
Det är väldigt tråkigt. Alltså, det är lika tråkigt som props eller vad heter det, rekvisita. Alltså, det är någonstans så... det känns lite Lars Leiban-låda på ett tråkigt sätt. Så här, bara när jag kommer när jag åker från Sahlgrenska palatset ner i vanliga människors verklighet, så då ser jag det här och det här. Försök säga, liksom, vara lite mer personlig. Att det är på något annat sätt än att du har träffat någon som tycker något. Tycker något själv istället. Var delaktig i det. Se människors vardag. Det är svårt att göra det från Sahlgrenska palatset när man har så här på vakter kring sig. Man får inte köra bil själv. Man får inte, alltså, man har ingen... Men det är klart att livet som statsminister tar bort en hel del av vardagens problem. Därför att av säkerhetsskäl så kan vi inte låta Fredrik Reinfeldt köra bil själv, hämta sina barn, gå och handla, allt sånt som normala människor gör. Och dessutom så är det ju, jag kan uppfatta lite grann att nu har man suttit i 8 år och att man blir, det blir lite längre emellan då, när man har suttit så länge. För att jag tycker att han i stor utsträckning speglar Göran Persson. Göran Persson var också väldigt duktig på att prata sista gången i Almedalen. Han höll ett fantastiskt tal 2006. Men han var lite tröttare emellan. Jag vet inte, jag tycker att de är lite för lika.
Jag håller med om att Reinfeldt har varit trött. Men både i sista partiledardebatten och nu så hade han en energi som bar både ut i parken och genom rutan. Drivet som han hade när han talade och hur han hade flöde hela tiden, det gör mig alltså rent lycklig. Och då håller jag inte med Karin i alla hans värderingar, utan mer framförandet av och strukturen på. Och att han pratar i princip helt utan manus. Han hade något papper nere på pulpeten som han tittade på ibland. Det kan vara en sak. Men om vi bara jämför med Romson häromdagen så är det ju en gigantisk skillnad i framförandet. Och jag tror att det spelar stor roll för hur människor uppfattar vad det är för innehåll man vill förmedla.
Det är självklart är det så. Och jag tror att min utgångspunkt är alltid ganska kritisk. För att jag tycker att man ska vara relativt kritisk. Jag tyckte att han höll ett bra tal. Partiledardebatten däremot, alltså om man lägger ihop de två, så är han rätt arrogant. Och det tror jag, människor vill inte ha en arrogant statsminister. Han är lite, han klappar sina motståndare på huvudet lite grann. Han driver med dem, i och för sig på ett roligt sätt, men det är inte kärleksfullt. Och det är inte, frågan är om han, om han vinner eller förlorar på den von Oben-attityd som han ibland kan ha. Och liknar Göran Persson oerhört
mycket. Ja, Persson, han kan ju också vara riktigt ha ett anslag som inte var helt generöst.
Så.
Någonting annat som jag tänkte på, om man går mer i detaljer på talet, den här listan som han räknade upp med de olika sakerna som kommer att ske, där han plockar upp två pappersark, inte ett pappersark, två. Det är klart att allting hade kunnat bli skrivet på ett ark, men han väljer två, och det är ju av en anledning, för att kunna byta blad och fortsätta läsa. Den här massiva uttryckandet av detaljer som han också ökar hastigheten på.
Minns du vilka det var?
Nästan inte.
Nej. Det var nog meningen att du inte skulle minnas det också.
Utan bara känna att det är massa saker som förändringar som har skett som kommer att försvinna, bland annat krogmomsen. Och sen att massa skatter kommer att höjas.
Det är det du minns. Du minns vad de andra ska göra. Du minns inte vad han ska göra. Det är det jag säger.
Ja, nej, men det här, hela den
han liksom skrämmer med motståndaren, ja, men han berättar om sin, inte som sin egen vision.
Just det här momentet, det handlade bara om att skrämma om motståndaren. Min poäng är snarare att när man då lägger upp det på det här sättet, så nej, jag minns inte alla de där, men jag vet att det var 29, för jag räknar dem. Och det spelar ingen roll. Därför att själva framförandet på det här sättet gör att känslan som han vill sända tas emot av väldigt många som lyssnar. Att shit, det kommer att hända massa negativa saker om sossarna får makten. Så ur ett retoriskt perspektiv så är det ju ett briljant sätt att argumentera på.
Fast ett sätt att vinna väljarna, alltså så här, det är ett sätt att skrämma väljarna, men det är inte ett sätt att vinna väljarna. Det är det jag försöker alltså så här, människor röstar på vad du vill göra imorgon, inte vad du säger att dina motståndare ska göra imorgon.
Men det var också
särskilt i varenda, inte om motståndaren dessutom inte säger att de ska göra det här, utan att han lite grann överdriver och hittar på.
Ja. Men det där är ju där vi inte håller med varandra. Ja. Därför att jag hör ju i varenda avsnitt, och jag skrev ner många saker där han säger specifikt vad som ska göras. Och det är bara, vad har man själv för politisk ideologi? Vad röstar man själv på? Det här är ju någonting som alla människor, oavsett vad vi arbetar med, ändå har i oss. Att vi hör på ett visst sätt. Vi är selektiva i vad vi uppfattar, i vad vi exponerar oss för, vad vi kommer ihåg och hur vi låter oss påverkas. Och det är ju en av anledningarna till att jag bad dig vara med idag. För vi tycker faktiskt genuint ganska olika.
Det vet jag inte om vi tycker så mycket olika, men vi uppfattar saker olika. Jag tycker att han var duktig, och jag blev lite rädd när jag förstod att han skulle vara manusobunden, därför att förra gången han var manusobunden för 2 år sedan, så var det ett episkt konstigt tal. Där han pratade om rymden och parallella universum där det inte fanns någon Almedal och lite sådana grejer. Alltså, och det blev så här, man bara oho.
Det var inte bra.
Och då kände jag så här, alltså, så jag blev lite rädd när jag såg att han inte skulle ha, när han inte hade teleprompter eller papper.
Men har han aldrig.
Nej, alltså ibland har han faktiskt teleprompter, men då syns det inte. Men och Hägglund hade ju teleprompter till exempel. Mm. Och det är liksom men han, jag tyckte att han levererade ett av sina bästa tal, förmodligen hans sista tal. Jag tror att han kommer att avgå, alternativt kommer han att skicka någon annan nästa år, alltså så här, innan det blir val 2018 så tror jag inte Fredrik Reinfeldt finns kvar, och jag tror att Almedalen kommer att förändras så tillvida att det blir inte partiledarna som står där nästa år, utan det blir några andra.
Spännande. Ja,
Det var först 2006 som alla partiledare kom.
Ja, det var så sent alltså.
Det är så sent, och det minns inte människor.
Nej, verkligen inte. Men du, stort tack för det här samtalsstunden kring Reinfeldts tal. Och igen, tack till dig som har lyssnat.
Ja, tack så mycket.